Välkommen till Placera-podden och Fondpodden. Vi som poddar idag är...
Karl Lans.
Och jag, Elinor Bäcket. April då, ska vi sammanfatta. Och vi har redan kommit en bit in i maj.
Mm. April var ju väldigt tuff månad, får man säga.
Ja, fast jag tror under börsen stängde plus minus ungefär noll här i Sverige i alla fall.
Ja.
Men det var en skakig resa dit.
Ja, det får man verkligen säga. Det var ju den amerikanska tioårsräntan då som steg ganska mycket och förhoppningarna om räntesänkningar försvagades ju under månadens lopp.
Har vi haft rapportperiod också? Den pågår till viss del fortfarande.
Ja, så är det.
Med blandat resultat.
Ja, men mestadels ser det väl bra ut.
Om man ska kika på det som sticker ut då, vad är det som har gått bäst?
Det är, man kan säga att trenden fortsätter ganska mycket där. Turkiet toppar fortsatt och de bästa Turkiet-fonderna har gått upp över 40% i år.
Oj.
Och det är BNP Paribas Turkiet, den är upp 44% och HSBCs Turkiet-fond är upp 43%. Så att det är enorma uppgångar, man säger. Men det var ju samma trend förra året att Turkiet gick bra och i början på året. En annan trend som har fortsatt hittills i år, det är ju att både guld- och silverpriset stiger. Och stiger ganska kraftigt. Vilket man kan tycka är lite konstigt kanske.
Geopolitisk oro?
Ja,
eller?
Och oro för inflation är det egentligen. Ja. Underliggande inflation. Så att där har vi då guld- och silverfonder som går starkt. Och en annan grej som också har fortsatt som man, från förra året, det är ju att det hänger ihop med Turkiet då, men att tillväxtmarknadsfonder går bra. Och särskilt Östeuropa-fonder. Det är faktiskt de som toppar, och först att teknikfonder då kommer ju precis utanför 10-topplistan här, och det är SEB teknologifonder som har gått nästan 23% hittills i år.
Mm.
Så det är lite intressant. Det är kanske, och om man då tittar på förlorarfonderna hittills i år, så är det faktiskt en annan BNP Paribas-fond och det är då deras Energy Transition. Och det är också en trend som man säger, kan säga fortsätter. Nu har vi försökt bottenfiska här. Vilket vi har gjort framgångsrikt tidigare då. Vi får se om det stämmer. Men den fonden är ner 14% i år. Och de senaste 3 åren är den ner 55%.
Ja.
Och sen följer då, det är många typer av olika gröna fonder då som fortsätter gå ner. Future Mobility till exempel har ju mycket elbilar, elbilstillverkare och sådär. Renewable Energy, storbrand, också gått svagt i år. Handelsbanken Hållbar Energi, som var så omhuldad då för 3, 4, 5 år sedan.
Och otroligt många sparare har.
Ja. Men fick många nya då, precis. Sen Brasilien har inte gått bra heller. Det går svagt i år. Och fastigheter faktiskt kommer sen också. Så fastighetsfonder har inte heller gått bra i år. Men där börjar man väl lite grann skölja en vändning, tycker jag, den här månaden nu i alla fall. Och vi kanske får räntesänkningar snart. Så då borde de få en skjuts.
Räntesänkningarna kom av sig lite.
Ja.
Ja, så även det kanske är någonting att hoppa på igen. Vem vet?
Ja, precis. Det är fullt möjligt att det kan vara något som kan gå bra här resten av året faktiskt.
Och vi hade ju som vanligt då månadens utvalda fonder.
Precis.
Och vi gjorde inte så mycket stora förändringar.
Nej, vi lade bara till en fond. Och det var ju Robeco Smart Energy då. Och vad ska man säga, när det gäller det gröna energiomvandlingen då, är tanken där. Och det är ju en sektor som har gått extremt dåligt under minst 2 års tid i alla fall.
Verkligen. Och inte minst är väl det delvis ett räntecase?
Ja, det kan man säga. Och sen var det väldigt håsat också, man säger då, fram till 2021 i alla fall. Så att dels det att värderingarna har kommit ner kraftigt och att ränteuppgången då har varit så kraftig. Men nu ser vi ju lite slutet. Nu kommer ju räntesänkningar här förmodligen, förhoppningsvis. Och vi börjar ju se att de här sektorn ändå planar ut, så att säga, värderingsmässigt.
Det här med att ta in en grön energifond har ju ändå legat och liksom puttrat lite. I flera månader,
har vi har pratat om det. Sen vi tar över det.
Ja, precis. Så vi hade ju någon form av tanke att det kanske liksom är det sista som vänder och liksom når botten.
Ja.
Och, vi får se om det blir så.
Ja, vi får se det. Vi har ju varit lite försiktiga här. Vi har ju tagit Robeco då, som är den i femstjärnans Morningstar. De är ganska försiktiga då. De köper en elbilstillverkare till exempel, utan de köper de köper helt enkelt in sig där de ser att elektrifieringen av hela ekonomin kommer att ge dem en skjuts. Så att man köper till exempel Infineon då, som är halvledare till elbilar och som då är marknadsledare. Man äger bland annat Arm också, som är då väldigt duktiga på halvledare. Så att vi tror att det är lite försiktigare sätt också att investera i den här gröna energiomställningen.
Och inga direkta omställningsbolag heller.
Exakt. Ja. Och vad är det mer som har hänt under april då?
Jo, men jag har kikat lite på vad spararna har gjort.
Ja, och vad har de gjort?
De har som vanligt köpt globalfonder.
Ja, men, klassiken.
Men jag tror relativt sett jämfört med tidigare så har de inte gjort det lika mycket. De har även köpt Sverigefonder till exempel. Det de har gjort, de har sålt Nordenfonder. Och då, som vanligt, tvärtom mot hur vi gör, så har de sålt gröna energifonder.
Mm.
Men det har ju som sagt gått ganska dåligt och den har varit med på säljlistan ganska länge.
Mm.
Så vi får se här om det då blir som vi har tänkt oss, så kanske den hamnar på köplistan framöver. Mm. Vem vet?
Den ska i alla fall lämna säljlistan, eller minst.
Det som är lite förvånande, det är väl att de säljer småbolagsfonder.
Ja, det kan man ju tycka är lite konstigt.
Det kan man tycka är lite underligt. Och de köper fortfarande teknikfonder också.
Mm,
för jag tycker att teknikfonder har ju inte gått så himla bra.
Nej, inte sista månaden i alla fall.
För en gångs skull.
Ja.
Säga.
Men totalt sett hittills i år har de ändå gått hyfsat bra, måste jag säga.
Verkligen. Och faktiskt den som då vi har i våra utvalda fonder, nämligen DNBs teknologifond. Den har ju faktiskt gått.
Ja.
Men den är inte så Nvidia tung.
Nej, de har ju ett extremt bra track record, får man säga, förvaltarna i den fonden. Så då sträcker sig ända fram till bak till 2001. Så att nej, det är otroligt starkt, man säger.
Annars, vad har du gjort den här månaden? De har pratat med en Indienförvaltare.
Precis. Indien är ju verkligen i ropet nu och har varit under ett par års tid i alla fall. Och jag har då pratat med Fidelitys Indienförvaltare som heter Amit Goel, och han sitter i Singapore, född i Indien. Men han pratar ju då om det här att Indien då, BNP per capita ligger på $2,700 just nu. Det var då samma nivå som Kina låg på för 20 år sedan. Och det som hans fond då investerar i just nu, det är ju då mycket så här konsumentproduktbolag, kan man säga. Alltså mycket banker framförallt. För att det är väldigt få indier som till exempel har banklån, de har inte kreditkort. Men när man då går från, man ska då på 10 år gå till från $2,700 per capita till $6,000. Då kommer den här matematiken, den här efterfrågan att komma då på den här typen av konsumentprodukter, kan man säga. BNP spås växa med mellan 6-7% per år under många år framöver. Och sen jämfört med Kina då är det att Kina har ju en ganska jobbig demografisk utveckling framöver. Eller det ser ut lite grann som i väst då, att man har, kommer vara väldigt mycket äldre människor. Medan Indien är tvärtom väldigt, väldigt ungt land fortfarande. Så att medelåldern är jättelåg. Så att det finns ju mycket som talar för Indien då, kan man ju säga, som investeringscase. Men jag frågade honom också lite grann vad han ser som är riskerna med Indien. För att de ska man inte heller bortse ifrån.
Nej, särskilt inte om det är hyfsat högt värderat som det kanske är nu då.
Ja, det är det ju delvis då, får man säga. Och hans huvudrisk då var ju, det är lite samma som Turkiet faktiskt. Att de har ju ingen egen energi, så att de är helt beroende av oljepriset. Så att de är beroende av ett ganska lågt oljepris, eller inte för högt oljepris i alla fall. Och sen är de ju också då geopolitiskt, ligger de ju också mitt emellan allting, kan man säga. Mellan Kina, USA och de är beroende av Ryssland. Jag tror hälften av oljeimporten kommer från Ryssland. Och den får de lite billigare nu då på grund av konflikten med väst. Det är ju en risk. Sen ytterligare en risk, det är ju, många tycker kanske det är en fördel då, men Modi till exempel, som då är president i Indien, har ju då suttit 10 år och är otroligt populär. Och det är hindunationalister. Risken är att demokratin kanske inte avskaffas, men att den blir mindre och mindre hela tiden. Det såg han också som en potentiell risk då framåt, så att säga. Så att man ska inte sticka under stol med att det kan bli slaget där också, så att säga. I den här tillväxten. Men trenden har ju ändå under de senaste 20 åren varit väldigt tydligt uppåt då för Indien. Och det har ju skett en enorm modernisering av landet de senaste 10 åren, särskilt när Modi har varit president. Det är i alla fall något man ska hålla koll på.
Liksom. Vi är ändå lite dåligt med Indien-exponering, för den enda emerging markets-fonden som vi har, det är Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets fond.
Ja.
Den är ju underviktad i Indien.
Just det.
Men då kanske man kan vända sig till ETF-ernas värld istället.
Ja, där har vi precis. Per och jag kör ju månadens ETF då. Där har vi med en Indien ETF då, som följer index som man skulle kunna kika på om man är intresserad av Indien. Den är en väldigt låg avgift, den ETF-en. Så det är ett alternativ.
Till något helt annat måste jag ändå säga att en av de absolut största händelserna den här våren i fondernas värld, det är ju faktiskt att PPM görs om.
Och det har du kikat på?
Ja, jag har kikat på det väl lite löpande under tiden. Det här är ju en process som kommer pågå ett tag, åtminstone fram till nästa sommar. Man vet väl inte exakt. Men det är ju att man ska gå från dryga 500 fonder på BPMs fondtorg till, man vet inte riktigt, men mellan 2 till 250.
Så betydligt färre?
Betydligt färre, en halvering eller mer blir det. Och de här fonderna ska då upphandlas. Så det är ju då fondtorgsnämnden som bestämmer vilka fonder som får vara med. Och det här kan ju gå, inom vissa fondkategorier så kommer det här förmodligen vara en ganska, vad man säger, odramatisk process, även om det ju såklart aldrig är roligt för fondbolagen att få utflöden. Och såklart tråkigt för de spararna som har vissa favoritfonder då som försvinner. Men generellt så kanske det liksom kommer bli bättre för ganska många. Framförallt kanske för att de här sämsta försvinner. Det som jag kikade lite på, det är ju vad som händer i de här kategorierna där likviditeten i de underliggande tillgångarna kan vara lite sämre. Och då har jag då försökt att titta lite på, höra mig för då, i framförallt då inom svenska företagsobligationsfonder och småbolagsfonder. Och inom företagsobligationsfonder så kommer det förmodligen inte bli så stor skillnad, för att det är helt enkelt, de fonderna är inte så stora inom PPM. Men inom småbolagsfonder kan det nog bli rätt stökigt. Och av till exempel förvaltare som jag pratat med som själva inte är med i PPM eller gör någon anspråk på att vara med i upphandlingen ens, de säger ju snarare att man kanske står och liksom gnider handflatorna vid sidan om just för att utnyttja det som köplägen. Och det ska bli intressant att se hur de här fondbolagen som har störst andel av sina fonder i PPM, hur de kommer att kunna hantera det här. För att det är ju deras ansvar då att se att de andelsägarna som blir kvar inte blir drabbade utav de utflödena som finns. Men såklart att utflöden gör ju att det blir kostnader för de som är kvar.
Mm. Det måste ju vara så, ja.
Ofrånkomligt. Så det som var då har jag intervjuat då, kanslichefen på fondtorgsnämnden. Så där kan man ju gå in och läsa om man tycker det är intressant hur de tänker kring det här. Men man kan också, det som man kan nämna då, att sen jag skrev artikeln, då har ju då upphandlingen för nordiska medel- och stora bolagsfonder, den upphandlingsperioden har börjat, liksom nordiska småbolagsfonder. Och där är ju då den fonden som kanske ligger mest pyrt till, det är ju Didner och Järjes småbolagsfond. Det är deras kategori. Och den Norden-kategorin som det handlar om, det ska alltså bli två kategorier. Det kommer bli fyra fonder i respektive kategori, och det går från 11 respektive 5.
Okej.
Okay. Så i den med mindre bolag så är det bara en fond som försvinner. Men det handlar ju om, det är ändå ganska många miljarder som skulle kunna kanske behöva omfördelas i och med det här.
Mm.
Och då kan man ju då fundera hur man ska agera.
Ja, precis. Hur ska man agera då?
Ja, och då det blir ju det vanliga svaret, det beror på.
Mm. Tydligt och klart.
Ja, nej, men framförallt så kan jag ju tänka, det man kan titta på, det är ju dels hur stor ens fond är. Om det nu är en småbolagsfond, vad har den för innehav? Har den många små aktier?
Illikvida.
Ja, men precis, illikvida aktier. Är det dessutom en stor del av ens egna pensionssparande eller förmögenhet? Då är det ju såklart en extra stor anledning att vara extra försiktig också. Och då kanske man ska tänka att man kanske kan välja något likvärdigt under tiden om man är orolig för stök.
Just det.
För uppsidan av att vara kvar i en sån fond som kanske liksom blir lite mer drabbad är ju mindre än nedsidan på att byta till något likvärdigt, tänker
Precis.
Jag. Det som händer då för de som har de här fonderna i PPM-systemet, det är ju att man kommer bli informerad och så kommer man få chansen att välja något nytt, och gör man inte det så kommer pensionsmyndigheten att fördela det här åt den. Så man behöver ju inte göra något aktivt. Men jag kan tänka att som andelsägare utanför PPM-systemet så kan det också vara en anledning att ha lite koll på det här faktiskt.
Precis, alla borde ha koll på det här, egentligen.
Ja, men lite. Och så kanske också om man äger en annan aktie som skulle kunna bli drabbad. Det skulle kunna bli lite stökigt.
Mm.
Som sagt. Men intressant, och det kanske är just en av de här kategorierna som är mest intressanta att följa.
Hur gör du själv med dina PPM-sparande?
Jag är ju så otroligt tråkig och har i sjunde AP-fonden.
Då är du precis lika tråkig som jag är.
Ja, så jag har väl kommit fram till att det är ett bra alternativ helt enkelt, över tid. Och sen gillar man ju att det är lite hävstång när man, som du och jag, som relativt unga ändå har en bit kvar till pension.
Precis. Det är väl ett smart val. Jag pratade med Per Ståhl faktiskt om det där. Han är ju lite äldre än vad vi är då. Och han har ju 50% i AP7. Och så har han 50% i DNB-teknik.
Det är intressant.
Ja. Som då har varit ännu bättre faktiskt. Än vad AP7 har varit. Historiskt sett.
Men då är ju det, ja. Men man måste ju ändå se också vad som kan hända
framåt. Ja.
Framåt. Men det är klart att det skulle ju kunna fortsätta. Men det är sällan.
Det är sällan det håller, ja. Precis.
Men annars, apropå det här med storlek på fonder, generellt så tycker vi kanske att småbolagsfonder inte ska vara för stora för att det blir ett problem helt enkelt. Men även obligationsfonder kan också växa sig lite för stora, vilket vi har sett bevis på under det här året. Men jag träffade ju faktiskt en räntefondsförvaltare som heter Carl-Johan Lagercrantz som har Strand företagsobligationsfond. Och de har ju bestämt ett tak på sin fond.
Vad har de satt den till då?
Jag tror att det var 3 miljarder kronor. Och att fonden helt enkelt inte får bli större än så. För då tycker inte de att... Då blir det liksom...
Det blir för svårt att råda
ut. Blir det svårt, ja. Så, ja. Det är ju någonting man kan tänka på och som kanske fler borde ta till sig också.
Absolut. Det låter klokt. Har du träffat någon annan den här månaden?
Fondförvaltare, tänker du?
Ja, det var det jag tänkte för första hand.
Ja. Jo, men jag fick en pratstund med Torgny Prior på Prior Nilsson Fonder.
Ja, vad intressant. De har ju bra track record också, får man säga.
Ja, och deras Sverige Aktiv är ju med i månadens utvalda fonder.
Just det.
Och den har gått väldigt bra. Trots att det är en storbolagsfond med inriktning mot främst mot Sverige, de får även investera lite i Norden och även lite i mindre bolag också, så har ju den då på ett år mer än överträffat OMXS30 inklusive utdelning med mer än 5 procentenheter.
Det är otroligt.
Det är faktiskt riktigt bra. Så, och det var roligt att få en pratstund med honom. Och
för han gillar inte att synas så mycket, va?
Nej, man brukar mer se hans parhäst kanske.
Ja, just det.
Nilsson. Det var en förhållandevis enkel placeringsstrategi. Och det gillade jag lite. Där krånglar man inte till det. Och man är väl liksom också ganska sann till det man håller på med. Och det man har utlovat sina investerare. Nämligen att det är storbolagsaktier som gäller. Och såklart att det har ju legat helt rätt i tiden under det som har varit nu då.
Ja.
Men uppskattar ändå det där att man vet vad man får och att man håller sig till det. Vilket inte alltid tycker jag kan behöva vara fallet med just småbolagsfonder.
Nej, verkligen.
Ja, där kan man också gå in och läsa om man tycker det verkar intressant. Vad säger vi?
Ja, vi tackar för uppmärksamheten tycker jag.
Det gör vi. Tack och hej.
Tack, hej.